Vi kan alltså börja igen i Galaterbrevet 4. Från början. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna, står det här. Och det är alltså det gamla förbundet. De kosmiska makterna vill så oerhört gärna göra sitt återinträde i församlingen och ta över verksamheten. Låt oss på nytt läsa om de båda andemakter som ständigt söker sig in i våra församlingar och som vi ständigt måste vara på vakt emot. Andra Timoteusbrevet 1, verserna 6 och 7. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig, sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens and, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Modlöshetens ande eller försagdhetens ande. I den engelska bibeln står det spirit of fear, fruktans ande. Han har många namn fast han inte är något särskilt kärt barn. Fruktan, modlöshet, försagdhet. Ja, det är samma sak. Det är samma andemakt. Han lystrar till flera namn. Och åstadkommer flera effekter i våra liv och i våra församlingar. Vi duger ingenting till och så vidare. Nu säger Paulus så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Som jag nämnde sist så är det så med sömnaktighetens ande att den skickar Gud. Det blir ju spännande, vi ska strax ta upp det. Men låt oss först tänka igenom det här med försagdhetens och modlöshetens ande. Det är rätt mycket honom vi har sysslat med tillsammans, ni och jag, de här timmarna vi har haft ihop. Därför att han kommer in i våra liv och våra församlingar när vi blir besvikna. Inträdesporten heter besvikelse. Besvikelsen gör ont en tid. Och sedan kanske man upphör att känna och erfara besvikelsen som besvikelse. Men den finns kvar i form av modlöshet. Man aktar sig för att göra om det där man gjorde den gången. Man aktar sig för att lita allt för mycket på människor. Man aktar sig för att lita allt för mycket på Gud. Och man har definitivt ingen tilltro till sig själv. Man är modlös. Man är försagd. Och därför spelar det inte så vansinnigt stor roll vem det är man blir besviken på. Det är också en lite klurig poäng i det här. Försagdhetens ande sätter klorna i oss, vem vi än blir besvikna på. Därför att i besvikelsen finns ett mått av anklagelse. Och anklagelse är djävulens brinnande pilar. Det är alltid anklagelser. Så att när försagdhetens ande får grepp om oss, så att säga, så blir vi kraftlösa, modlösa. Och det finns alltid ett tillstånd av anklagelse. Den kan vara latent, den behöver inte synas, men det finns alltid anklagelse. Det kan vara oförsonlighet människor emellan och grupper av människor emellan. Väldigt mycket splittring åstadkommes genom försagdhet. Ännu vanligare är fördömelsen. Självanklagelserna. Och så finns alltid tvivlet där. Du vet hur det var den gången när Petrus skulle gå på vattnet. Jag brukar alltid återkomma till det, för jag tycker det är en så färsig berättelse. Du vet hur det var, han tittade på vågorna och så sjönk han. Och Jesus drog upp honom. Och så sa han, du klentrogne, varför tvivlade du? Jesus begär alltid ett skäl för våra tvivel. Vi begär alltid ett skäl för varför vi ska tro. Därför att vi är så vana vid ett större eller mindre mått av försagdhet. Vi är alltid angripna på den här punkten. Så väldigt mycket av fiendens strategi går ut på att vi ska leva i försagdhet. Timoteus här. Han var församlingsföreståndare i Efesus. Han hade jobbat ihop med Paulus både länge och väl. Och vi kan ju tycka att lite till mans, både du och jag, att om vi hade haft förmånen att kuska runt med Paulus och se och vara med och lära och göra underverk och så här, va? Så aldrig någonsin skulle vi bli försagda, eller hur? Nej då. Men Paulus måste varna Timoteus. Försagdheten handlar så mycket om att vi på ett eller annat sätt blir attackerade och lurade. Vi blir attackerade och lurade. Vi måste ha klart för oss att stagnationen av en väckelse i mångt och mycket handlar om, som Ingemar så drastiskt har sagt, att man slutar att fråga Gud. Och säger, grabbar, nu kan vi det här, nu sköter vi detta på egen hand. Nu öppnar vi en egen butik. Och det är sant. Det är en viktig beståndsdel i varje väckelses avlidande. Men minst lika viktigt är detta. Att det är människor som blir angripna och de klarar inte ut angreppet. Fienden har besegrat oss. Fienden har överlistat oss. Slutresultatet, det som fienden är ute efter, det är passiva församlingar. Passiviteten är så att säga ett slutstadium. Man kan då fullgöra vissa, ska vi kalla det, rituella skyldigheter, om ni förstår vad jag menar. Det är kyrkobesök, visst fromhetsutövande, men i övrigt kännetecknas ens andliga liv av passivitet. Fienden är mycket glad. Därför att det är mycket bättre att ha en passiv kyrka än att inte ha någon alls, från hans utgångspunkt. Det är mycket bättre. För då finns ett vittnesbörd i världen om att Gud inte klarar upp situationen. När vi har kommit in i detta besegrade, passiva, modlösa tillstånd, så kommer människotankarna. De har funnits där hela tiden på väg in i passiviteten. samma sorts människotankar som Jobs vänner hela tiden bombarderar Jobb med. Det är Gud som ligger bakom alla dina lidanden och misslyckanden. Det är Gud som tuktar dig så att du blir sittande här modlös med i askan, skrapandes på dina bulnader med en lerskärva. Det är Gud som ligger bakom. Och det var rätt åt dig förresten, för du är orättfärdig. Du kan inte vara säker på att du är frälst och så vidare. Vi börjar att göra om teologin. Och du ska alltid finna när du går in i en församling som lever i såna här mera extrema stadier av försagdhet och modlöshet, att det finns ingen bibelundervisning i en sån församling. All förkunnelse bygger på att man läser en text i 2 minuter, predikar 35 minuter och framställer hela den vanliga versionen. Om du prövar så att säga den dogmatik som där finns, den bild som där målas ut av det andliga livet, om du prövar den mot Bibeln, så ser du att den stämmer inte. Och för att den prövningen inte alltför mycket ska komma till stånd, så läser man minimalt i Bibeln. Läser man i Bibeln, så läser man bara med en bok i handen. Vet, det är många församlingar som inte kan ha ett bibelstudium om de inte får ha en bok. Kom ihåg en gång vi skulle ha en bibelstudie, en grupp, och så kom det en präst och frågade: vad har ni för bok? Ja, så ja, vi har den här. Ja, men vad har ni för bok, sa han. Ja, men vi har den här, det räcker väl. Och det gör det ju. För det som är svårt och tungt med en församling där försagdhetens ande har ett stort fotfäste, det är att man formar om teologin så att på något sätt besvikelsen ska bli så uthärdlig som möjligt. Och det får i sin tur till konsekvens att modlösheten stadfästes. Den upphöjes till det normala. Det är så här det ska vara. Ja, modlösheten är nästan lite snudd på helgelse. Man bidar efter Herren, brukar det ibland heta på fromt språk. Det är väldigt fint att få bra termer på allting. Behöver man sen inte ifrågasätta så mycket, vi bidar efter Herren. Och det finns ju församlingar, det finns människor, det finns grupper som väntat på Herren i 30-40 år. Vad händer när man väntar så länge på Herren? Jo, den besvikelse som ledde en in i försagdhetens livsmönster växer. Om du inte bryter dig ut ur din försagdhet med Guds ords hjälp, så kommer din försagdhet hela tiden att växa. Den är självgenererande, den växer på egen hand. Och därför är det så viktigt, detta som Paulus säger: det är inte Gud som ger oss modlöshetens ande. För så småningom blir försagdhetens fromhetsmönster så etablerat och så stadfäst som det rätta, det riktiga, det normala och eftersträvansvärda, att varenda kotte tror att det måste berges vara Gud det här. Det är inte Gud. Det är inte Gud. Jag har nämnt förut hur teologin formas om i en sån här församling. Gud blir outgrundlig. Han förutsättes fortfarande vara kärleken, men eftersom han förutsättes stå bakom ens livs alla besvikelser, och eftersom man kanske har bidat efter honom i många, många år och under många svåra prövningar och umbäranden, så blir Guds kärlek till sist allt mer outgrundlig. prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå Satans vägar när han önskar att vi himlen ej ska nå. Det är så vi skulle sjunga. Jag håller fast vid det. Det är inte Gud som ger oss prövningarna. Det är inte Gud som ger oss besvikelserna. Det är inte Gud som ger oss försaglighetens ande. Vi har fått Guds ande för att kunna förstå vad Gud menar. Guds tuktan intar alltid en stor plats i församlingar där försaglighetens ande är mäktig. Gud får allt mer och mer av Satans andlighetsdrag. För Satan ställer till med saker. Försagdhetens ande ställer till med saker i våra liv. Och får oss att tro att det är Gud. Där försagdhetens ande är stark, där verkar Gud också alltid vara frånvarande. Om du kommer in i en gudstjänst och tänker, var i all sin dag håller Gud hus någonstans? Så är det en liten fingervisning. Det behöver inte vara försagdigt, det kan också vara sömnaktighet. Men om det finns den här lite tunga stämningen som gör att man med ögonlocken på halvstång vacklar ut och ser sig om efter 2 koppar kyrkaffe direkt efteråt, då finns försagdhetens ande där. Man blir oerhört trött när försagdhetens ande finns där och Gud känns oerhört frånvarande. När försagdhetens ande är stark så finns det också som en självklarhet i hela förkunnelsen att Gud inte talar till människor. Du kan sitta i en församling där försagdheten råder och läsa om hur Gud ledde Mose, hur Gud talade till profeterna, hur Gud vägledde sitt folk, molnskyn och eldstoden. Hur Gud vägledde Jesus, fadern vägledde Jesus, hur han vägledde apostlarna, hur precis Paulus hela liv och gärning formades genom den heliga ande. Men så säger du, tänk om Gud vill leda oss så här idag. Vad menar du, säger han. Ja, men det var ju då det. Det var då det, teologin. Det är väldigt lätt försagdhet i det här. Det är väldigt lätt försagdhet. Du ser försagdheten i en annan sak också. När människor ska till att be till Gud. För det första så gör ju försagdheten att det är oerhört svårt att komma över den där tröskeln, ni vet, om man ska be tillsammans. Och jag vågar inte be högt, som det brukar heta. Vem är det som gör att du inte vågar be högt? Skriv försagdhetens ande på den sträckade linjen så blir det rätt. Men okej, vi tar mod till oss och ber högt. Inte bara fader vår och psalmverser och så här, utan vi ber en alldeles från hjärtat kommande fribön. Då avslöjar sig ånyo försagdheten i att man försöker att undvika be om så kallade småsaker. Man ber bara om de stora sammanhangen. Och det är på något sätt ändå så att ja, Gud, han är så stor och så upphöjd och så långt borta och så mäktig och allt så här. Jag kan inte besvära honom med vad som helst. Och när man ber så ber man gärna med väldigt mycket omskrivningar. Käre gode Gud, du kanske skulle tänkas vilja kunna komma och göra någon gång så här. Lovsången, den är alltid en väldigt fin febertermometer när det gäller att ta temperaturen på det andliga livet. Både när det gäller försagdhet och när det gäller sömnaktighet så händer det något med lovsången. När försagdhetens ande är stark så tystnar lovsången. Tillbedjan försvinner. Vi sjunger gärna sånger som handlar om vår egen ovärdighet. Det står ingenstans i Bibeln att vi överhuvudtaget ska sjunga sånger om oss själva. Men om du tittar i de flesta sångböcker och psalmböcker så hittar du nästan bara sånger om oss själva. Saltaren handlar hela tiden om Gud. Det kan handla om oss också. Vi får vara med på ett hörn. Vi är dock Guds söner och döttrar. Men psalmerna handlar om Gud. Och våra sånger och psalmer innehåller så mycket människotankar. Handklappning och dans och andra glädjeyttringar lyser naturligtvis med sin frånvaro. Ju mer försagdhet, desto långsammare tempo. Lydnaden blir ett trassligt kapitel när försagdhetens ande får in sin fot. Därför han heter inte för inte Spirit of Fear, fruktans ande. Och den lydnad som springer fram i våra liv blir väldigt lätt en lydnad utifrån fruktan. Församlingar där försagdhetens ande regerar, där finner du väldigt få människor som har en frälsningsvisshet. Som är medvetna om att de redan är gjorda rättfärdiga. Du hittar väldigt många människor som ber om förlåtelse för samma sak, vecka ut och vecka in. Inte för att de ens gör om samma sak, utan de kan ha gjort något snedsteg i ungdomen eller någonting sånt. Det håller de på att be om förlåtelse för resten av sitt liv. För jag känner mig inte frälst, heter det. När den vissheten eller ovissheten, ska jag uttrycka det, griper tag i en människa, så är det i regel försagdhetens ande. Det behöver inte vara så att det är en försagdhet över hela församlingen, men inte sällan är det så. Samtidigt som lydnaden framspringer ur fruktan, så finns samtidigt passiviteten där. Och det är därför jag säger att lydnaden i såna här församlingar är ett väldigt trassligt kapitel. För dels är man rädd för Gud. Man fruktar för domen. Man önskar kunna fungera på ett sådant sätt att det står i harmoni med Guds vilja. Men så ser man också att det inte fungerar. Man anklagar sig själv. Besvikelsen stiger. Försagdheten ökar. Och man pendlar ofta mellan det tillståndet att man lyder av fruktan och att man sjunker ihop i passivitet och säger det bara nåden. Fast nåden aldrig kommer in igen så att man får uppleva nådens förvandlande kraft till verklig lydnad. Nådens glädje griper aldrig tag i en, utan man pendlar mellan lydnad i fruktan och passivitet under åberopande av en nåd som liksom aldrig når in i en. Nu är det ju så här att när Gud skapade människan så delegerade han skapelsen till människan. Gud sa så här, det är ni, det är er sak att råda över skapelsen. Det ska vi inte göra genom att på egen hand bygga stinkande fabriker och så här, utan det ska vi göra genom att vandra i anden. Då blir vi kungar och Herren blir kungars kung. Han råder över kungarna som i sin tur råder över förhållandena på jorden. Du kan se dig själv som en kunglig befallningshavare om du vill. Du är inte utrustad med makt. Du är utrustad med auktoritet. Makt är att kunna göra lite som man vill. Auktoritet, det är att ha befogenheter att utföra någonting på någons uppdrag. Men för att du ska kunna fungera i denna delegerade auktoritet, som i mångt och mycket handlar om, som vi har sagt förut, att trampa på ormar och skorpioner. Vi för inte en kamp emot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Det är de egentligen vi är satta att regera över. Men för att du ska kunna utföra den kallelsen, så måste du vara fri från försagdhet. Och där försagdheten råder, där finns ingen förkunnelse om den kristnes auktoritet. Det passar ju fienden ganska bra. Det är ingen slump det här, utan det är precis det han är ute efter. Oskadliggöra Guds församling. Där försagdhetens ande är stark överbetonar man istället Guds insatser. Kan man göra det? Ja, på ett sätt kan man naturligtvis inte det. Därför att Gud är ju Gud. Och man kan inte överbetona Gud. Man kan inte överdriva Gud. Men om det är så här att Gud har delegerat vissa ärenden till oss, så överbetonar man Gud om man säger att det är han som ska göra det vi ska göra. Jag brukar i såna här sammanhang ta en liten liknelse. Vi säger att du är anställd på ett ämbetsverk. Det finns en generaldirektör som sitter i toppen för detta ämbetsverk, och sen så finns det ett myller av tjänstemän, det gör det ju alltid. Vi säger att du är byrådirektör. Och din generaldirektör, han har delegerat en viss typ av ärenden åt dig. Du får i uppdrag att sköta alla personalärenden. Nu är det så här att du är egentligen inte så där vansinnigt kompetent att göra det här. Utan din generaldirektör Johansson, han gör det där mycket bättre än du. Han har varit med i svängen längre och han är faktiskt kompetentare. Men han delegerar de här personalärendena åt dig för att du ska få en uppgift som kan få dig att växa. Han är väl medveten om att i början kommer du att bevilja semestrar på tokiga tider, och du kommer att sjukanmäla fel personer och du kommer att ha lite andra hus för det. Men han tycker det är inte så farligt. Därför att så småningom så kommer du att växa till i din uppgift. Du lär dig och ditt självförtroende kommer att öka. Du kommer att bli allt mer lämpad för din tjänst. Om däremot han, Johansson, aldrig delegerar någonting, så kommer hans underlydande heller aldrig att lära sig någonting, och Johansson får sköta allt sammans själv. Det är ju så ibland oss. Nu har Gud delegerat skapelsen till oss, inte för att han väntade sig att det skulle gå så där jättebra. Han visste ju att syndafallet skulle komma och allt det här. Frälsningen i Kristus var beslutad långt innan världens grund var lagd, står det i Efesierbrevet 1. Så Gud visste att det här skulle gå tokigt till en början. Men nu är det så här. Om du tänker dig in i att du är generaldirektör Johansson och så ser du din underlydande sköta alla personalärenden klantigt. Vad är det som händer då med dig? Jo, det rycker och drar i dig att du liksom klampar in på hans kontor och skäller ut honom lite grann och tar tag i ärenden. Och nu ska vi göra så här och nu ska vi göra så här. Vad händer med den här byrådirektören då? Han får aldrig något självförtroende. Han kommer att gripas av försagdhet. Utan om du som klok och förståndig generaldirektör vill att din underlydande ska växa ut ur försagdheten och in i handlingskraft, så måste han låta dig sköta ärendena själv. Är ni med? Därför är det så här, att om Gud en gång har sagt att det är vår sak att kämpa mot ondskans andemakter, så lovar han att ta hand om onda människor. Ja, men då har han delegerat. Då har han beslutat hur det ska vara. Vitsen är ju inte bara att ondskans andemakt ska bli besegrad, utan att du och jag ska växa in i vårt konungsliga prästerskap. Alltså går inte Gud in i våra uppgifter lite hur som helst. Han kan tänkas göra det om vi ber honom om det. För du kan tänka dig, den här byrådirektören går till sin generaldirektör och säger: det här är inte för svårt för mig, jag vet inte hur man gör. Okej, säger han, jag ska visa hur man gör. Eller okej, jag tar hit ärendet och tar det själv. Så slipper du. Men det normala, det är alltså att detta med att segra över ondskans andemakter, det är vår business. Och därför kan man faktiskt överbetona Guds insatser. Nu är det ju så här, där försagdheten råder brukar alltid Satan bli bortglömd. Precis som när Jobs vänner satt och pratade med Jobb. Det var hela tiden att Gud hade skickat lidandena på Jobb när det var djävulen som hade gjort det. Jobb säger det själv också. Herren gav och Herren tog, säger han. Istället för att säga Herren gav och djävulen tog. Lovat vara Herrens namn. Och därför så brukar hela kapitlet om auktoritet snabbt försvinna ut i kulisserna. Men i den mån man kan igenkänna i alla fall att det finns ondskans andemakt, Satan existerar, så kan man inte drömma om något annat än att det är Gud som ska ta hand om Satan. Och därför är man försvarslös. Han kan gå in och ut i våra sammanhang precis som det honom behagar. Vi har förlorat tron på att Gud vill leda oss, att han vill tala i våra hjärtan. Vi har förlorat tron på att Gud älskar oss med en kärlek som vi kan begripa, ta till oss och förstå och växa av. Vi har förlorat tron på att det finns en andlig auktoritet. Vi har förlorat tron på att det finns en seger över djävulen. Detta är försagdhetens ande. Undra sen på att lovsången tystnar och att bönen blir stapplande. Och undra sen på att många kristna i försagda församlingar säger: jag får inte ut något av min bibelläsning. Jag får inte ut något av min bibelläsning. Nej, tror jag det. När den officiella teologin skiljer sig så mycket från Bibeln så att man får myror i huvudet för varenda rad. Det är inte konstigt att man får ut någonting. Det går inte att blanda grädde och ättika och få det till en smaklig blandning. Det går inte. Hur befriar man människor från försagdhet? Vi kanske skulle börja med: hur gör man inte? Man ska inte göra som jag gjorde en gång i världen. I min församling. När jag gick bärsärkagång. Jag har fått förlåtelse för det. Av alla berörda parter. Och det behövdes. Jag talar av egen erfarenhet. Det är väldigt lätt så här. Du kommer in med ett mått av frimodighet i ditt hjärta i en försagd församling. Och så känner du: åh, vad lite frimodighet det var här. Nu måste jag vara frimodig till 1000. För de här står ju på minus. Och nu måste jag verkligen vara frimodig så det bara skvätter om det. Och sen så låter man lura sig, därför att frimodighet, det kan du ha i anden och du kan vara frimodig i köttet. Och djävulen, han kommer hack i häl på dig. Och så puffar han dig lite i ryggen och så säger han: nu måste du verkligen vara frimodig. Nu får du skärpa dig, vara frimodig här. Nu får du verkligen vara pang på rödbetan. Skynda dig nu, säger djävulen. Du tar aldrig råd av honom, gör inte det. Därför att det är inte din frimodighet i och för sig som förlöser människorna. Det är naturligtvis viktigt att du inte förlorar din frimodighet. Men du vinner inte människor genom att utstråla ett nästan explosivt övermått av frimodighet. Tänk dig själv, Jobb sittande i askan. Och så kommer du och smäller ihop händerna så askan ryker om det. Och så kommer du med några glada fraser där. Här ska du väl inte behöva sitta. Nej, men käre Jobb, så du ser ut. Det är väldigt, väldigt lätt att din frimodighet blir kötslig. Och det är väldigt lätt att den upplevs som rena hånet. Det är precis vad fienden är ute efter. Och folk stänger sig som musslor. Mycket hastigt blir du förklarad vara villolärare. Mycket snabbt. Nu är det så här. Att försagdheten från början bygger på att människor har blivit anklagade och lurade. Anklagade och lurade. De har låtit sig anklagas. De har inte hållit upp trons sköld. Kanske inte ens vetat att den fanns. Och de har låtit lura sig. Det du ska ge dina älskade syskon, det är kärlek och sanning. Du behöver inte alls vara så där fruktansvärt fyrkantigt, kopiöst frimodig så det knakar och brakar överallt. Det är nästan bara ett hinder. Du ska kunna sätta dig bredvid Jobb i askan. Inte jogga runt omkring honom där han sitter. Förstår ni? Jag önskar ni ser det här. Därför att detta är en sån hjärtesak för mig. Många av er kommer från församlingar där försagdhetens ande har in båda fötterna. Ni kommer att återgå till de församlingarna. Och jag bara har en enda bön till er. Kom inte inrusande i en sån församling och säg, nu har jag varit på trons ord. Nu ska jag tala om hur det ska vara här. Men nu ska det bli rulle på den här församlingen. Så här. Det kommer att sluta med katastrof för dig personligen. Det är väldigt lätt gjort att försagdhetens ande hugger tag i dig. För den normala gången när du utövar ett sånt här övermått av frimodighet är att människor blir arga på dig. Och det kanske inte är alldeles utan skäl om du går ovisligt tillväga. Då blir människor arga på dig. Du kommer mycket snart att bli fullt upptagen med att försvara dig. Att bemöta alla anklagelser. Rätt vad det är så vinglar du till med trons sköld och får anklagelser i dig. Och så börjar försagdheten att komma också i ditt liv. Jag har två gånger drivit ut försagdhetens ande ur mitt eget liv. Och båda gångerna var sedan jag blivit anklagade av bröder och systrar i tron. När jag varit alltför frimodig själv. Ta inte detta som en varning så att du lämnar frimodigheten hemma. Men ni förstår, det måste finnas en balans i det här. Man kan vara uppfylld av en stor frimodighet, men man behöver ju inte tala om det för alla som inte ens kanske vill höra på det örat. Du kan vara frimodig ändå. Du kan vara så frimodig så du kan sätta dig ner i askan bredvid Jobb istället. Sen måste du vara ledd av anden. Det finns inga undantag till det. Du måste vara ledd av anden. Till vilka ska du erbjuda din kärlek? Och vilka har en hunger och törst efter att egentligen få veta sanningen om det tillstånd han befinner sig. Vilka? Och hur? Där försagdhetens ande är stark, där finns det alltid ett oändligt behov av själavård. Du behöver bara ha Guds hjälp till att finna vilka människor du kan sätta dig tillsammans med och läsa i skriften, så att de ska upptäcka att Gud är en helt annan än de trodde. Men det här är en mycket smärtsam process. Att ta sig ut ur svår försagdhet är en mycket smärtsam process. Man kan plötsligt upptäcka att djävulen lurat av en 30 bästa åren av ens liv. Du måste vara taktfull. Du måste vara kärleksfull. Du måste vara ledd av anden. Det är inte människornas synd som gör att de kommer in under försagdhetens ande, utan det är Satans attacker. Och du kan ofta väldigt frimodigt dela med dig av tröstens och nådens budskap. Sen är det en annan sak att försagdheten i sig själv är otro och så som sådan något klandervärt i Guds ögon. Men du får inte ut människorna ur deras otro genom att klandra dem för otro, utan genom att i kärlek hjälpa dem att se vad det var som hände.